Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ska du säga första och jag andra? Eller hur gör vi tvärtom?
Kan vi göra?
Vi har ju nyss...
Du sa att jag sa första.
Ja, men jag är med. Och jag tänker inte låtsas som att jag inte är det. Eller?
Oh my god. Vi har en sponsor och de är coola och nice och vi pratade om dem förra veckan och de heter A5.se. Och du Johanna, tycker du att det är fult eller fint med fina grejer på väggarna?
Fint.
Okej, för det gör jag också. Oh my god, we're like soul sisters.
I know.
Och detta A5.se är alltså som en digital konstautomat som gör att vi kan konsumera konst på ett lite nytt och härligt sätt. Lite kreativt.
Så, man får liksom slumpade konstverk som skickas ut till en.
Exakt.
Det är liksom som en sån där automat som man hämtar ut leksaker i när man var liten. Det kostar en femma. Och så får man ut en boll. Den typen, fast med konst. Perfekt. Det är som en leksak fast för vuxna.
Yeah.
De har en kollektion nu som heter Uno som består av 20 konstverk och fotografier från 10 olika kreatörer. Och hela kollektionen är tryckt i 50 numrerade exemplar per motiv. Så det ger dig någonting liksom unikt och snyggt att ha på väggen.
Ja, så om du använder rabattkoden MORD21 så får du ett rabatterat pris på 120 kronor istället för det vanliga priset 150.
Yes, och ett ännu mer specialpris har gått ut till våra Patreons. Så kolla era mails.
Precis, och om du inte har fått det, om du har blivit Patreon nyss, så ja, men då får du höra av dig så ska vi lösa det. Jag borde lägga ut det, kommer jag på nu, på ett annat sätt också. Vi löser det där, vi tar ett möte sen. Men alla Patreons ska få tillgång till en egen rabatt också, en ytterligare rabatt. Och köper ni detta så stöttar ni inte bara A5 och konst i världen utan också oss. Så det tycker jag ni ska göra.
Yes, det är alltså afem.se. Tack så mycket A5.
Ja, tack A5.
Vad blir det för mord?
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Elinor Svensson, och med...
Johanna Hurtiva Gräl. Hej!
Ja, visst vet du. Hello allihopa. Hur
Hallå,
var det här?
Eller? Ja, men det, jag tycker väl att det funkar rätt bra, men så är vi helt ärlig. Fan, hur är det med dig?
Jo, men det är bra. Gud, vad det händer mycket hos dig.
Ja, förlåt. Vi fick liksom besök samtidigt som Bettan ballade ur och jag vet inte.
Och så fick du ett meddelande mitt i allt detta, som en sketch.
Ja, och det är sjukt, för jag har precis tänkt av ljudet. Så den bara, men en sista va? Bestämde sig för. Jag har stängt av ljudet och har på flygplansläge. Ja, men vi tar en till. Otroligt spännande.
En till. Som en sån här större människa på krogen. Stanna en till.
Kom igen.
Nej, men det är bra med mig också. Det är fullt blås.
Ja.
men jag är glad.
Mm. Det låter bra. Du har startat din Robinson-podd igen, har jag sett.
Ja, nu är Robinson-säsongen igång. Farmen är klart. Vi har avslutat det. Robinson-podden är igång igen. Ja. Det är så jävla roligt.
Ja.
Jag har faktiskt längtat.
Men det är liksom, för när man tittar på reality, det finns inget annat än att man vill liksom prata om det efter. Och så här, när jag kollar på Gift vid första ögonkastet, då går jag sen ut på Twitter och kollar vad alla skrev om det.
Ja, men vet du, mysigaste grejen på mitt nya jobb, att på varje torsdag kollar alla på Gift vid första ögonkastet. Varje fredag, den första timmen av arbetsdagen, tar vi till att ta liksom ett möte om gårdagens avsnitt.
Nej! Jag kommer aldrig mer tycka att Sara Gustafsson hon jobbar så mycket nu.
Nej, men det blir svårt för att det är
bästa jag hört.
Ja, men det är så otroligt. Och vi går igenom liksom, vi börjar med det här paret. Och vi vill avsluta med detta, va? Ja, det vill vi. För de var smarrigast liksom. Och sen så bara går vi igenom. Och det är så skönt. För det känns som en podd typ. Men det är helt osensurerat. Mm. Eller rättare sagt, man behöver inte känna att man behöver ta ansvar för att det handlar om riktiga människor. Bla, bla. Nej, det är bara ett fikarumssnack liksom. Det är så skönt.
Ja.
Jag kan faktiskt rekommendera det till alla arbetsplatser.
Det liksom låter verkligen som den bästa grejen.
Ja, men lite som en bokcirkel, fast mycket mindre pretentiöst.
Mm.
Ja, toppen är det.
Mm. Jag hör ju det.
Mm.
Shit.
Men har du kollat på Robinson de senaste åren?
Nej, jag har inte det. Mm. Jag har verkligen inte kollat någonting.
Jag måste berätta det roligaste från årets första vecka. Där är en kille som heter någonting amerikanskt. Eller en gubbe rättare sagt. Och han jobbar och har jobbat i flera år som Rod Stewart-imitatör. Gör tribute. Han är tribute artist till Rod Stewart. Så han kallar sig Rod. R-I-D. Stewart.
Mm-hmm.
Och så är han väldigt mycket... Han går på väldigt mycket om att han är liksom en rockstjärna. Och verkligen lever som en rockstjärna.
Mm-hmm.
Och första veckan i programmet har han liksom redan brutit ett revben. Ja, det är toppen. Och så sa han i sitt lilla personporträtt. Så sa han, jag har 5 daughters med 3 olika kvinnor. Jag vet, rockstjärna.
Nej. Åh nej. Åh, det är så patetiskt och så kul.
Ja, han blev den som bara, jag vet vad ni tänker. Ja, vi tänker att det är lite äckligt. Nej, ni tänker att det är rockstjärna.
Ni tänker det är rockstjärna faktiskt. Och också så att det är så himla kul att man är en jävla så här impersonator. Typ att man tänker så här, så du jobbar på Times Square. I en illa luktande kostym, du vet. Så bara, jag vet vad ni tänker, rockstjärna.
Ja.
Nej,
för jag har många
det var min första tanke.
Jag har turnerat i 17 länder och jag har 5 dotter med 3 kvinnor. Det är det bästa jag hört. Han är otrolig.
Åh, gud vad de döttrarna bara, pappa snälla.
Ja, eller hur? Sluta använda oss som rockstjärna alibi.
Fantastiskt. Ja, nej, men det är, kanske får kolla in det då.
Ja, det är roligt.
Mm.
Men vad gör du då? Annars då?
Ja, vi hade ju inte covid till exempel.
Ni hade ju inte det, vad skönt.
Nej. Men det har förskolan, så att den är stängd.
Oj då!
Jag har råkat ut för den grejen. Så nu är det liksom veckor här utan förskola. Så att jag är mammaledig igen, typ.
Åh jävlar!
Vilket ju inte var min kanske favoritgrej i livet.
Nej.
Så det är mycket att försöka pussla ihop, så man får jobba typ någon timme per dag. Liksom, du vet, sådär. Det är den grejen.
Shit, tillbaka i den, ja.
Ja.
Och vet man hur länge? Nej, det vet man inte. Hur länge det ska på?
Jo, det vet vi ju inte riktigt då. Men nästa vecka är den stängd också. Alltså den här veckan som det här kommer ut. Och sen så är det påsklov som redan var inplanerat. Så då är den också stängd. Så det är väl det jag vet. Ja, det men så att alla vet om mitt liv att det är just nu så är det det jag gör.
It's all about the Betty.
Ja. Ja, så är det.
Men vad trevligt.
Men, ska vi dra igång det här?
Ja, men det gör vi.
Vad blir det för mod?
När jag tyckte jättesynd om mig själv när jag hade tagit det jävla covid-testet. För jag tog det så otroligt nogsamt. För jag var så här, tänk om det blir negativt och så har jag det. Liksom, jag måste ta det jättenoggrant.
Ja.
Och det är ju fruktansvärt.
Det är, en sån odlingspinne i näsan liksom?
Längst bak i svalget.
Oh.
Ett tag. Alltså det var så många kräksreflexer. Och jag tänkte, jag måste dubbla tiden som du sa att man ska göra det här.
Ah.
Så, men det var så mycket. Hur som helst. Och att jag tyckte då, vi var tvungna att ställa in grejer som jag hade sett fram emot väldigt mycket. Det var, du vet, sådana saker. Hur som haver så skickade jag då ut det på Instagram och skrev, ge mig tips på mördare. Som att det skulle finnas en anledning så att det är synd om mig, ge mig tips. Hur som helst. Ja. Jag fick så många bra tips. Det var jag fick jättemycket som vi redan har gjort. Och jättemycket svenska fall också. Tack för det, det var spännande läsning.
Vet du vad min favorit är? När man får tips om det de körde i My Favorite Murder veckan innan.
Ja. Ja.
Och det är väl så här, det är ofta, för jag tänker ofta när jag lyssnar på My Favorite Murder, bara, det här kanske man skulle göra, sen bara, nu är det ju precis ett nytt avsnitt, så alla har ju redan hört om det.
Ja.
Men det, folk har samma tanke som jag.
Bara, ja, det känns fint att de bara, och så er take, tack.
Ja. Ja, det är ju gulligt som fan.
Svenska mord är ju så här, det blir spännande att kolla de länkarna, men vi gör ju inte det i den här podden. Svenska mord.
Nej, det gör vi inte.
Jag kom på att vi inte har sagt det på länge.
Nej, precis. Vi förbehåller oss rätten att hoppa det. För att det är för känsligt ofta.
Ja, jag kan inte hantera det. Jag vet inte. Jag har inte den skillseten. Men, vad heter det? Jag fick i alla fall... jag har en jävla lista nu på saker som jag liksom nästan darrar lite och kommer igång med. Så.
Nice.
Jag började med det första sånt tips. Alltså, det här är liksom, det är ingen inbördes ordning i brahet. Jag bara skrev upp alla som jag fick dem och sa, nu beter jag av där uppifrån och ner. Det kommer bli fantastiskt. Visst. Hur som helst, jag har inför här läst en otroligt lång artikel på Rolling Stone.
Music. Eller är det bara musik då?
Nej. Okay. Nej. Det är allt som killar gillar.
Ja, rock, hyvlar och bilar.
Och någon rock. Som rapar. Nej, men de har skitbra artiklar ofta. De är så jävla ingående. Ja. Jag har lyssnat på ett casefile-avsnitt. Jag har tittat på en YouTube av en tjej som heter Bella Fiore.
Mm.
Den är från... hon pratar så jävla grov. Jag tror att det är australiensiska, men skulle kunna vara nyzeeländska också. Men du vet, det är liksom...
Mm. Toppen.
Jag kan inte ens härma, men så fort hon sitter och pratar så sitter jag och försöker.
Ja, den var fantastisk. Man hittar en sak av ord och bara, det här ska jag försöka säga som hon sa. Nej, det går inte.
Ej, nej!
Va?
Ja, det låter väldigt kul. Och naturligtvis, Wikipedia. Och där har jag varit tvungen att Wikipedia en del, för det kan jag säga. Det här är typ en av de sjukaste.
Okej, nice. Jag håller i mig.
Som vanligt är det lite den här grejen, du vet, att det är så här... här står det att de gjorde det här först och sen gjorde det här och här står det tvärtom. Men jag har bara valt en väg.
Ja.
Typ tidigaste källan, köper den.
Vet du vad som hade varit sjukt? Om någon gång bestämmer sig för att källkolla oss helt och bara... Jag ser att det bara finns belägg för detta på en källa. Hur tänkte du med att du sa det? Ja. Man bara... för vi har en faktakollare på jobbet nu och som frågar så här, vad såg du det? För när jag letar, jag bara, titta inte på mig.
Ja, så är det ju på när jag jobbar på Svenska Nyheter också. Men det är när man jobbar med journalister så inser man ju att så här, det är ju ingen som får ta den här podden på.
Nej, men det hoppas jag att vi har varit väldigt tydliga med, att vi är inga journalister.
Ja, gud ja. Men det sagt, alltså, det kan jag säga med 100% säkerhet, att det som den stora main eventen och stora grejen, alltså det är inget som är påhittat, det är bara så här, alla säger samma saker, det är bara det att ibland så är det så här skiljer sig åt, eller den här kom först och sen svänger
de
vänster.
Men precis, det är ju de små detaljerna som man gärna vill ha med, för det ger någonting till historien, men det står olika överallt. Det är inte så att vi bara, men hon kanske dog, who knows.
Nej, precis. Nej, inget sånt. I alla fall. Vi befinner oss i USA och i Mexiko, ska jag säga, den här gången. Vi ska börja med att prata om Mark Kilroy. Mark James Kilroy föddes 5 mars 1968 i Chicago i USA. Hans pappa är kemiingenjör och mamman var frivillig paramedic.
Oj.
Så någon sorts sjukvårdsarbetare på frivillig basis. Han växte upp, de flyttade, alltså han föddes i Chicago men de flyttade sen till Santa Fe där han växte upp i Texas då.
Yes.
Det ligger ungefär, det ligger utanför Houston. Houston är en väldigt stor stad. Santa Fe är lite mindre, ligger utanför. Där växer han upp med sin bror Keith Richard Kilroy.
Hallå, ja.
Alltså Keith Kilroy, sluta.
Ja, jag trodde du skulle säga liksom att han hette Keith Richards. Jag bara, hallå? Men ja. Nästan.
Ja, det...
Keith Kilroy.
Men Keith Kilroy.
Ja. Ja, det är maffigt.
Det är ballare än Keith Richards.
Ja, men han borde ju teoretiskt sett ha vapen hemma.
Gud, ja.
Bara baserat på hans för- och efternamn.
Alltså som han bara liksom, som han är liksom det första i världen som är lite ball med dem.
Ja.
De är katoliker, familjen, och de är ganska, väldigt troende liksom, religiösa. Alltså inte sådär att de är, det påverkar inte hela deras liv på det sättet att de...
De är inte,
du vet, när man säger att någon är väldigt religiös så tänker man att det blir liksom, ja, alltså att det blir väldigt mycket. Men du vet, de är en väldigt religiös familj. En American Catholic family, du fattar. Och de går mycket på en kyrka som heter Our Lady of Lourdes Catholic Church.
Starkt.
Mark är alltså otroligt accomplished. Han är både duktig i skolan, han är duktig på sport, alltså han är liksom en jock.
Mm.
Han spelar baseball, basket, golf och alltså, du vet, han är otroligt duktig på alla dem också. Han var med i scouterna, han var en honor student på när gick i high school. Han är också med i elevrådet.
Okay, han kom all of in... the things.
Ja, ja. Han var rankad som 14:e i liksom, sin avgångsklass på 210 studenter.
Shit.
So he's good.
Ja.
Så när han tar examen då 1986 så börjar han på Southwest Texas State University i San Marcos i Texas. Men då får han ett basketstipendium för att börja på ett annat universitet som heter Tarleton.
Mm.
Alltså, han får alltså ett basketstipendium.
Det är så sjukt.
Och han är skitduktig i skolan, bara två.
Ja, men det är det som
han börjar på Tarleton.
Alltså, jag kan fatta om man är superbra i skolan eller superbra på sport. Mm. Men att vara båda, det är liksom, hur finns detta? Dels i dig och hur finns tiden? Det är otroligt.
Bizarrt. Men så börjar han där, går ett tag och sen kommer han på, och sen så inser han så här, jag ska bli läkare. Så han byter till University of Texas i Austin och börjar som pre-med.
Jävlar.
Och också flyttar till Austin som är skitkul och cool stad och börjar plugga till läkare. Du vet, han är perfekt, den perfekta amerikanska killen. Men 89 blev då, att det här är 1989, är vi framme vid, och det blir ett väldigt intensivt år för honom då, för han har då sitt stora med skoltester och... han har precis bytt den här väldigt intensiva utbildningen och sådär. Så han ser fram emot mars. För då jävlar. I mars 1989, då är det time for spring break.
Yay!
Som vi alla känner till.
Ja.
Ja, March Madness. Alltså det har varit min så stora dröm att få vara med på... Alltså du vet, att det låter så sunkigt nu. Och nu när jag är vuxen vill jag ju... Det låter som det värsta någonsin. Men när jag var ung, alltså... Det måste ju vara det roligaste man kan göra, typ.
Ja, alltså det är en sån sjuk grej att de alltid typ reser bort också.
Ja.
Och att föräldrarna bara, ja, du är ju 16, typ.
Mm. Och plötsligt så är alla så här, du vet, så här 17-åringar och dricker drinkar på samma ställe, typ.
Ja,
det är, ja, de är väl 18-19, men ändå.
Känslan tar över, som jag har nu som vuxen, att vilken panik.
Ja, gud, ja.
Alla fulla, ingen kontroll. Alla är unga. Mardröm.
Men när man är den åldern,
då är det
fy fan, vilken dröm.
Ja, men det är väl som att gå på festival för oss, liksom.
Ja. Ja, det är min värsta i och för sig. Så att, men det var som att åka utomlands för mig första gången.
Ja, kanske. Språkresa.
Ja, gud, jävla vad det var. Sjukt. Jag kommer ihåg, vi var 16 och så åkte vi till Malta och så sätter vi oss i bilen för vår värdfamilj och min kompis.
Mm.
Och var såhär, shit. Undrar hur vi ska komma undan med att gå ut och supa på kvällen och såhär. Hoppas inte familjen är hård. Då vände sig kvinnan i familjen om från så framstöt och bara, do you smoke girls? You want a cigarette? Vi bara, yes please. Sån jävla känsla.
Åh gud, min kollega berättade att hon var i Peru. I Lima. Mm. Och så var det, och hon beskrev detta som den sjukaste catcallen hon hade fått. Då gick hon tillsammans med sin kompis som var från Peru. Och så gick hon bredvid och hon, min kompis är vit. Så det kom fram, det var en kille som mötte dem på gatan fast han var på andra sidan gatan. Och sen så bara kör han en diagonal över gatan för att kunna gå fram till dem och ragga. Och medan han liksom sneddar fram så har han lite så här rör på axlarna och höfterna lite och säger aj, 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 kaffe con leche.
Nej!
Och så tänkte jag att någon sneddar fram med liksom intensiv blick.
Alltså, det låter som en sån grej. Skulle man se det typ i en serie skulle man bara, that's a bit racist.
Eller hur? Ta det lugnt.
Alltså, att bara, alltså varför skulle någon från Peru vara så? Liksom. Så bara, aj, 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 kaffe con leche. Fantastiskt. Bästa.
Men ni som är kaffe med mjölk förstår jag. Otroligt.
Hur som helst. Det är tidigt lördag morgon, 11 mars. Så packar Mark och hans sportiga vänner Bill Huddleston, Bradley Moore och Brent Martin packar in sig i Martins bil och hit the road. Då ska de åka till något som heter South Padre Island, som är liksom som en liten halvö som sticker ut mot mexikanska golfen. Från, det tillhör Texas. Mm. Det ser helt fantastiskt ut. Det är verkligen så här långa, långa, vita stränder och det är bara, du vet, turistparadis typ. Väldigt poppis för då Spring Breakers. Mm. Varje år så har ungefär 250 000 studenter som åker dit. Så det är busy time of year. Mm. Så de kör skitlångt. De åker väldigt tidigt lördag morgon för att den här killen som kör börjar liksom från typ sin universitetsstad, åker till Santa Fe, vilket är typ så här 6 timmar. Sen åker de till Austin och sen åker de 9 timmar då till San Padre. Så det är verkligen en roadtrip.
Åh, helvete.
De kommer fram vid midnatt till sitt hotell då, som Sheraton. Oh, vad roligt. I alla fall. Och de ser väldigt mycket fram då mot den här veckan. De ska supa, de ska sola, de ska träffa tjejer, de ska vara på stranden. Det är liksom hela grejen. Mm. Så på söndagen då så bestämmer de sig för att åka till en stad som ligger nära, som heter Brownsville. Och sen åka över, för där i Brownsville då så finns det en bro över Rio Grande som man kommer över till Mexiko.
Hejo.
På andra sidan så ligger då en ganska sunkig liksom gränsstad i Mexiko som heter Matamoros.
Mm.
Som sagt, den är sunkig, den är ganska nedgången. Men den har en grej, vilket är en otroligt populär och stor bargata som heter Calle Alvaro Obregón.
Calle, om jag får be.
Heter det Calle?
Ja, det är dubbel L. Gata heter Calle.
Aha, Calle Alvaro Obregón.
Mycket bra.
Calle Alvaro Obregón. Ah, ja. Jag ska sluta.
Säg det en gång till, med ännu mer energi. Aj, aj, aj.
Jag gör det snart igen. Aj, aj, aj. Kalle. Ah, ja. Kaffe con leche. De träffar lite tjejer när de är på väg dit. Jag tror att det är på typ ett Burger King eller någonting. Mm. Och sen så när de har åkt över gränsen så träffar de dem igen och hänger lite med dem på något som heter Sergeant Peppers.
Mm.
För de har lite kortare kö in. Men det är väldigt, väldigt mycket folk. Det är otroligt mycket folk på den här Calle Alvaro Obregón. Men de håller på och de dricker, vet du, de dansar till ungefär 2:30 någonting. Sen åker de tillbaka till sitt hotell.
Åh, vad kul. Jag hoppas de hade så kul.
Ja, men det låter ju så kul.
Jag hoppas
kul.
En av dem var nykter.
Vi åker över till Mexiko och där finns det inga regler och en öl kostar $1.
Ja, men typ.
Gaur. Inga regler, men du fattar vad jag menar. Det är som när man åker till Danmark och plötsligt kan dricka öl.
Ja, visst.
I alla fall, natten efter då. Så först går de på en fest som Marks fraternity brothers har.
Kul. Cool.
Ja. Han är med någon sån här kappa, beta, phi, du vet en sån.
Ah, ja, grekiska bokstäver, coola killar.
Och sen bestämmer sig för att åka igen till Matamoros. Han bara, fan vad skitkul att gå och åka tillbaka dit. Men den här gången bestämmer sig för att så här, men vi parkerar på andra, den amerikanska sidan. Och så går vi över bron.
Ja.
Så först så går de till något som heter El Sombrero. Och där dricker de lite. Och sen går de till ett ställe som heter Hard Rock Café. Och jag vet inte om det är ett Hard Rock Café. För det har också läst lite olika. Men det, på några ställen har det stått att det är ett ställe i Mexiko som bara, men om vi byter namn till Hard Rock Café så kommer ju amerikanerna älska det. Perfekt, vi gör det. Det tycker jag är härligt.
Typ som sådana ställen som heter typ Shawarma King och har exakt samma teckensnitt och nästan logga som Burger King och sånt.
Ja, älskar det. Malmös stolthet.
Ja, visst. Mm.
I alla fall. Där börjar Mark snacka med en tjej, så han lämnar gruppen lite och snackar med henne. Okej, jag måste säga ett citat då från det här Rolling Stone-magasinet som hans kompis säger. Mark was hanging around with a girl who got third place in the tanning contest. Nej, men det har varit en tanning contest.
Hon kom trea. Jag undrar, då är det liksom nyanser hur mycket mörkare man kan bli kanske.
Jag tror säkert att det är tan lines man kollar på också, så det är super sexy.
Ja, jävlar. Tanning contest.
Ja, so det är så jävla bra. Till slut i alla fall så säger han godnatt då till sin den här third place in the tanning contest-tjejen. Uh-huh. Och de går tillbaks då mot bron för att hämta sin bil. Grejen är att på den här stora bargatan så är det skitmycket folk. Alltså det är liksom, man kan typ inte, alltså det är liksom supertrångt. Mm. Så man kan inte riktigt gå alla fyra, utan man typ delar upp sig två och två.
Jävlar.
Så Mark går ihop med Bill. Och nu det jag vet att det här låter som en sån himla bara, och på den här tiden hade man inte YouTube, mm. men det, alltså man måste ändå komma ihåg, de har inte mobiler. Mm. Så det är viktigt, och de ska åka hem med en bil. Så du vet, den här grejen med att hålla ihop och liksom, du vet, det är en stor grej.
Ja. Panik hade jag haft.
Mm. Det var ju liksom higher stakes back then på det sättet. Så i alla fall 200 feet bort, jag har inte översatt det, förlåt. Men en bit bort då, i alla fall. Från amerikanska gränsen. Så, vid en liten park som ligger precis i början av bron. Så springer hans kompis då, Marks kompis, bort för att kissa i parken. Bakom ett träd.
Mm.
När han går från Mark så ser han att det är någon man som går mot dem. Och han var så här, men jag trodde kanske att det var någon som han typ kände eller någonting. För han sa något i stil med så här, didn't I just see you somewhere? Eller typ så här, where did I last see you? Men han, liksom, typ så där. När han då kommer tillbaka, när kompisen, till de andra polarna. Han, liksom, han kommer tillbaka, Mark är inte kvar. Han bara, jag går till bilen. Yeah. Då var inte Mark där. Så de bara, okej. Okay. De väntar ett tag vid bilen. Men sen bara, fan, vi går in till Matamoros igen och letar. Och de är inne och letar till alltså halv fem på natten. Så det är inte en jävel ute längre.
Mm. Sen, jag vet att detta är verkligen inte samma sak. Men jag måste säga det. Detta ger mig flashback till alla gånger jag har blivit borttappad på Liseberg. Att det har liksom hunnit gå några timmar för att vi har delat upp oss i två grupper då. Ett ganska stort gäng, alltså jag var ju barn såklart. Och så var alltid med pappa och hans, några släktingar och så. Och så bara några timmar går, grupperna möts igen och bara, var är det nu? De bara, nej men hon är med er, eller? Nej, hon var väl med er. Hon har inte varit med oss i alla fall. Okej, och så satt jag alltid på kaninhuset.
Du står och gråter i ett hörn, livrädd.
Ja, ett tag, men sen eller har du på det här kaninhuset som var där borttappade barn får vara.
Nej,
fick man göra, rita lite teckningar. Jag bara, tja.
Åh gud. Du bara, Liseberg, vad är grejen? Man ritar en teckning och går hem. Vad är...
Eller, what's the hype? Och det har liksom inte hänt en gång, utan det har hänt flertalet gånger.
Åh gud.
Ja, det var tvungen att lyfta det innan det blev för mörkt.
Så du kan ändå relatera till känslan.
Tyvärr
sitter inte Mark och ritar teckningar.
Nej.
Trist nog. Men det hade varit en fin
slut. Det jag podd bara,
och vet du vad? De har ett bunny room house.
Som är en bordell då.
I alla fall.
Nej.
Det lät verkligen så dumt. Nej men vad heter det? De är så här, när de inte säger så här, han är inte kvar med att de var, så de bara, okej, han var rätt full. Alltså, han kanske fick typ skjuts tillbaka till hotellet med någon annan. Så kan det ju vara. Så.
Ja, vad fan ska de
åker
göra,
tillbaka till hotellet.
Mm.
Ja. Men de åker tillbaka till hotellet. Mark är inte där. Men de går och lägger sig. Och så vaknar de dagen efter. Han är fortfarande inte där. Han har fortfarande inte hört av sig. Då vet de. Det är något som inte stämmer. Liksom, det här, Mark är som sagt en... Alltså, han är... Han är ute och dricker och har kul, men han är också otroligt ansvarstagande och liksom en duktig kille. Och också ganska liksom religiös. Han har inte gått hem med någon tjej. Han har inte tagit några droger. Alltså det här kan de veta med 100% säkerhet. Liksom.
Yeah.
Så de åker tillbaka till Matamoros och går in till polisen. för att anmäla honom som saknad.
Fy fan vad skönt det är ändå att höra att de inte bara så här, ja, han dyker väl upp. Jag får panik av att umgås med folk som det känns som så här, de skulle inte leta efter mig om de tappade bort mig.
Ja.
Det är för nej, stor del av min ungdom som man har hängt med sådana. Jag blev väldigt glad att de har letat så jävla noga och tänkt så här, men tänkt rimligt och schysst liksom.
Mm. Och sen, jag är aldrig orolig för att jag ska komma bort, men jag är livrädd att någon annan ska komma bort som inte jag vet vart de är.
Men eller
jag är så här, hålla ihop gruppen hönmorsa liksom. Mm. Hönmorsa, vad är det för ord? Ja. Men polisen och Vattenvaros är ju liksom inte jätteengagerade, såklart ändå. Det är ju spring break. Det är rätt många som bara, du vet, somnat på en bänk och hem med en tjej, du vet.
Ja, men typ.
Och så dyker de upp dagen efter. Är jättebakis och bara, what the fuck happened? Du vet, filmen The Hangover utspelas 1000 gånger på natten. Liksom. Så de är så vana vid det. Men de här kompisarna bara får ju panik liksom. Så de kollar sjukhus, de kollar arrest i Matamoros, de kollar liksom allting.
Oh.
Men de får liksom ingen hjälp, så de går över till amerikanska polisen på andra sidan gränsen då. Och polisen där är lite likadan, att de bara, fan, det är väl ingen grej. Men de bara, nej, men det här är inte typiskt Mark. Snälla, hjälp oss. Det är någonting som inte stämmer. Mm. Och då får de prata med en lieutenant George Cavito. Och jag säger det namnet, för du vet vad, det ger en känsla.
Oh, gud, ja.
George Cavito.
Också skönt att veta att han är en lieutenant.
Ja.
Han är någonting jag inte kan stå över. Men det känns bra.
Men han är också en no-nonsense Texas lieutenant.
Ja, oh, visst vet du.
Ja. Och så han är så här, alltså är ni säkra på att han inte är bara är med den här tjejen då? Och de bara, ja, det är helt säkra. Nej, han är inte.
De bara, alltså så här, lyssna lieutenant. Hon kom bara trea.
Exakt. Tror du Mark skulle gå med på en third place raid? Aldrig.
Skämt och se då. Nej, men de hade ju sett dem säga hej då och sådär.
Ja. Och de vet, Mark, den typen av grej, no.
Nej, just det.
Liksom. Så de satte upp en missing persons report.
Yay.
Och på tisdagen då, för det här hände ju på måndag va? Och sen på tisdagen så ringer de föräldrarna. Och de här föräldrarna fattar ju direkt att det är något som är fel också. De vet också så här, nej men det här stämmer ju inte. Han skulle inte bara dra. Mm. Så till slut så sätter man upp en task force i det här Brownsville. Även om de inte har någon jurisdiction på andra sidan floden, men eftersom den mexikanska polisen, för det första inte riktigt vill ta i det, och för det andra så är de väldigt oroliga för att det ska bli så dåligt för turismen och dålig PR. Så de vill gärna liksom, de bara, men han försvann nog i Texas. Alltså han har nog gått över gränsen och sen försvunnit, tror vi, du vet.
Mm, visst.
Mm, men de är samt, alltså, så man sätter upp en task force i USA, men den mexikanska polisen börjar känna så här, fan, det är ändå bra om det här klaras upp. För om det inte klaras upp, då kommer det bli stort. Liksom.
Mm.
Så till slut så blir det så att de sätter ihop en gemensam, eller till slut, men efter liksom mycket om så sätter de ihop en gemensam taskforce.
Mm.
Det går ändå faktiskt ganska fort. Båda sidorna, när polisen är ju ändå så här, det är något, de har börjat inse att det här stämmer inte. Det är något skit som har gone down here. Och jag tror att den mexikanska polisen måste säga, känna, fuck, det kommer vara här.
Ja, eller hur.
Men de hade liksom, de hade inga riktiga leads ju.
Nej.
Men föräldrarna drar igång en jävla search effort. De kommer ner och liksom letar skiten och sätter upp en reward på 15 000. De kontaktar liksom olika viktiga människor, alltså Texas officials, alltså olika consuls och du vet.
Mm.
Man skickar ut beskrivningar av hur Mark ser ut i liksom fängelser, på sjukhus, allt sånt.
Ja.
Polisen tar också in en hypnotist, vad heter det?
Hypnotisör,
tack. Va? Det visste jag. Så under hypnos så berättar Bill då, kompisen där, att den här mannen som man har sett med Mark var en ung, liksom mexikansk kille. Och han har någon sorts skärsår i ansiktet. Och att han säger, where have I seen you?
Mm.
Till Mark. Det kan ha minnet, men han kommer inte på något mer. Fallet går också upp på America's Most Wanted. Det är tv-programmet.
Mm.
Och efter det får man in, alltså, en jävla ström med tips och leads. Men liksom, inget som riktigt leder någonstans. Så föräldrarna får åka hem till slut till Santa Fe, men liksom fortsätter ju att leta på distans då. De säger själva att det var väldigt svårt för dem att komma tillbaks utan Mark. Oh, såklart.
Fy fan.
Ja, hela situationen är verkligen fruktansvärd. Men de säger att det är skönt för polisen säger att de lovar att de inte ska sluta leta intensivt. Liksom.
Mm.
Det fanns teorier om kidnappningar för ransom. Till exempel att någon har tagit honom och tänkt att de ska liksom, skicka pengar bla bla, men något har gått fel. Man går också in och tänker att det kanske är drogrelaterat. Och hans föräldrar bara, nej, han tog in, det kan vi veta. Han tog inte droger.
Mm.
Men man har ändå kvar det som teori lite. Man söker också med helikoptrar. Över, alltså man har liksom... Så att, vad fan var det 20 så här, jag vet inte vad det heter, men så stora jävla vad heter det, jeepbilar som kör runt. Alltså man letar rätt intensivt. Man tar in 15 tidigare kända brottslingar till polisen för förhör. Och man försöker också kolla, för det var en amerikansk lastbilschaufför som hade blivit mördad samma helg. Så man kollar länkar till det fallet. Det var också en amerikansk kille som hade blivit rånad precis där vid bron. Så... man kollar om det finns liksom länkar dit. Man får in sightings av Mark. Alltså folk som har sett honom på stranden. Man har sett, folk som har sett honom med en kvinna. Folk som har sett honom kidnappad. En kvinna ringer in och berättar att hennes kille är polis i Mexiko. Och att han har tagit in en berusad amerikansk man och försökt tvinga av honom pengar. Police corruption är ju en ganska stor grej i Mexiko, tyvärr.
Mm. Gud vad jag var rädd för den när jag skulle till Mexiko.
Ja, jag förstår det. Det skulle också vara. Mm. Hela det samma, så det är så läskigt. Oh, ja.
Mm.
Men den här amerikanska killen har inte haft några pengar. Och då har hennes kille skjutit den här.
Oj, jävla. Shit, att hon vågade berätta det.
Ja, ja det, man får ändå säga att det är fint av henne att ge det tipset.
Ja.
Men det visar sig inte ha med Mark att göra.
Mm.
Man får in ett brev som ser rätt okult ut. Alltså det har någon sorts medaljong slash pengar på det liksom.
Okej.
Okay. Brevet är på spanska, men det står översatt... Mark var inte den första.
Uh-huh.
Man lyckas inte ta det längre. Marks mamma Helen får till slut ett samtal från en kille som kallas i Danny. Som säger att han vet vart Mark hålls. Men vill hon ha den infon så ska han ha $10,000. Så hon går med på att träffa honom dagen efter på en bensinstation. Så hon åker dit. Men hon har med sig undercover officers. Because she's a badass.
Uh-huh.
Och de ser en massa sketchy people. Men... ingen går fram till henne eller så. Så de åker hem. Och dagen efter ringer en annan kille som heter Junior. Och han bara, ingen kom för de visste att du hade polisen med dig. Och vill du... nej, och dagen efter, kom själv. Annars så skär vi av Marks fingrar.
Okay.
Och skickar dem till dig. Så de bestämmer sig för att ses på en kyrkogård. Hon har med sig undercover officers igen.
Mm.
Smart tjej.
Ja, men det är så modigt också.
Ja. Men också så här, du måste göra så typ.
Ja,
men gud. Alltså, men det är ju, ja.
Nej, men jag får alltid panik i filmer när det är så här, ta inte med dig polis. Man bara,
ja, jag
men,
vet.
But I need to, please.
Vad ska jag göra? Hur menar du då att vi ska göra det här? Nej, jag vet.
Ja.
Men det är igen ingen som kommer fram. Man får reda på senare då att de två som ringde var två inmates på Galveston Prison. Och en av dem var liksom dömd för att göra en liknande grej innan mot en familj som hade... en saknad tonårstjej. Så jävla elakt.
Oh, fy fan. Man inget med saknad. Rövigt.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gillar du Vad blir det för mord?
Ja.
Så vill vi tipsa om vår Patreon-sida. där vi varje vecka lägger ut ett bonusavsnitt, eller hur?
Ja, det gör vi, verkligen. Och de är i princip som vanliga avsnitt. Det är liksom inte så här, ett lite tråkigare avsnitt eller mindre spännande. Nej, snarare tvärtom kan jag säga.
Nej, men det är så bra. Vi har ju liksom, vi har såna jäkla klassiker där. Vi har väl Skyler Nee som inte annat.
Ja, till exempel. Vi har också ett par Twisted Sisters. Vi har mordet på James Byrd Jr. Vi har The Phantom of Heilbronn. Vi har en förgiftning, vi har mordet på Mia Zapata, vi har Psycho Sam. Alltså det är så många. Det är så många och det är så bra.
Ja. Så, gå in på vadblirpermod.se så kan ni klicka vidare till vår Patreon-sida där vi alltså varje vecka lägger ut ett bonusavsnitt och så får man välja hur mycket man vill betala för det. Minsta är $1 per avsnitt.
Ja.
Det är lätt att, att lyssna via Patreon. Det kan ju låta som att hur ska jag lyssna där? Men det är superlätt. Man har en egen feed.
Precis. All den här informationen om hur lätt... Om du känner så här, va? Hur ska jag kunna förstå? Allting finns på vadblirdetformod.se/bonusavsnitt. Där finns all info och svaret på de vanligaste frågorna. Och är det något som inte funkar så är det bara att höra av sig till Patreons kundtjänst, för de är superbra. Men det brukar inte krångla. Det är superenkelt. Jag är själv Patreon till en annan podd. Inte vår egen faktiskt.
Det som du brukar säga om snus. Det är gott, det är billigt, det är nyttigt.
Och det är roligt.
Och det är roligt.
Ja, alla de fyra är viktiga. Precis, så välkommen till att lyssna på våra bonusavsnitt. Vi hörs där också.
Det gör vi. Vad blir det för mod? Så, själva utredningen, det kommer ingenting.
Nej.
Utan själva breaket i det här caset kommer från en helt annan insats.
Okej.
För några dagar innan föräldrarna flyger hem och är tvungna att lägga ner sitt sökande då, så går USA och Mexiko ut med att man ihop ska göra någon sorts liksom en stor droginsats tillsammans för att stoppa drogerna över gränsen där.
Mm.
Man har alltså tillsatt 1200 agents. Man har 12 helikoptrar, 30 flygplan och alltså det är typ den största insatsen man någonsin har satt ihop. Liksom.
Yeah.
Det här är då helt orelaterat till Mark Kilroy.
Ja.
Men tidigt i april, ungefär 3 veckor efter att Mark har försvunnit, så försöker man flagga ner en bil vid en sån roadblock.
Mm.
Som han, bilen bara kör förbi. Han vägrar stanna. Då försöker få honom att stanna. I bilen sitter Serafin Hernandez Rivera. Han är 22. Han bor i Matamoros.
Mm-hmm.
Och han är liksom lite känd för att vara inblandad i olika drogaffärer. Man känner igen då bilen, man känner igen att det är Serafin Hernandez. Så för dem, så här, hans familj har hållit på med så här drug dealing på någon sorts mellannivå i USA länge.
Mm.
Men man trodde att de hade typ slutat med det. Men nu får man en känsla av att inte riktigt är så längre.
Vi har ju sagt till honom, men de verkar inte ha lyssnat.
Exakt. Så polisen bestämmer sig för att men vi låter dem löpa, men vi åker efter istället. Mm. Det finns kanske bigger fish to fry här än bara själva Serafin. Så de följer efter honom i liksom en omålad bil som ser ut som liksom en civilbil. De åker cirka 20 miles tills de kommer fram till något som heter Rancho Santa Elena.
Mm.
Då väntar de en bit bort på the dirt road där tills han har åkt iväg. Och så åker de in på gården, går ur bilen och kollar runt lite. De kommer fram till något som är en ganska scrappy farm. Alltså det är ganska... Men du vet, som tänkt dig liksom verkligen en drogfarm i Mexiko.
Ja,
yeah. Liksom,
jag ser det. Jag tänker så här, Tuco i Breaking Bad.
Ja, ja exakt. Det står liksom... Bland annat så står det liksom som ett skjul. Som jag tror är lite så här rödbrunt.
Mm.
Som de ser. Och sen står det massa dyra bilar. Det kommer fram en kille som jobbar som vaktmästare där som heter Domingo. Han kommer fram och pratar med dem och de bara, ja, vi har nog tappat bort oss. Vi ska till bla bla bla, låtsas som att de inte vet. Så han hjälper en av dem, ensen. Andra går runt och kollar lite. Och då kollar han in i bilarna och ser till exempel att i en av bilarna finns det en biltelefon.
Ja.
Det här är 1989, så det är liksom typ det dyraste som man kan ha i hela världen.
Ja, okej.
Han ser också att det ligger weed i bilen och han ser en liten cementgubbe. Och det är som en sten som om, du vet, om man håller ihop sina händer och gör en boll, ungefär så stor.
Och gör en vad?
Ja, men om man liksom gör, du vet, om man gör ett hjärtform med händerna.
Ja.
Ett hjärta.
Ja.
Fast du bara istället gör som en boll med fingrarna mot varann. Ungefär okay. Så stor. Ja. Okay. Som en, jag vill bara förklara, för den är obehaglig. Det är som en cementgubbe. Och till ögon, näsa och mun så är det bara snäckor. Du vet, sådana här små vita snäckor.
Mm.
Och så märker de då att den här Domingo börjar bli lite nervös. Och de bara, ja, men vi ska nog dra nu, hej då. Men då har de ju ändå fattat att den här Hernandez-familjen, de är igång igen. Uppenbarligen. Så de ställer ut ett par poliser där för att övervaka. De sätter också in informatörer och de kör på liksom. Den här polisen kollar också upp den här statyn. Och det visar sig att det är en Elegoa. Det är någon sorts skyddshelgon som ska skydda på resor. Och tillhör en religion som heter Palo Mayombe. Och det är någon sorts black magic-religion. Som från början kommer då från en blandning. Den utvecklades i Kuba. Kommer från liksom de afrikanska slavar som har tagits till Kuba. Man har också vifts ihop med katolicismen. Och allmän spiritism. Och det är någon sorts santeria, voodoo grej liksom.
Men är det den som är liksom många drug kings liksom skyddshelgon i Mexiko?
Ah. Ja, exakt.
Det känner jag. Jag har nog läst någonting om det.
Så de åker i alla fall tillbaka till den här ranchen Santa Elena med backup. Det är 11 april tror jag. Och hittar massa marijuana. De hittar typ 35 kilo och de hittar vapen.
Mm.
Man arresterar också den här Serafin. Man arresterar också David Serna Valdez och Sergio Salinas Martinez för drogtrafficking.
Mm.
Ingen av dem verkar särskilt upprörda alls över att bli arresterade. De vill inte prata, men de är liksom helt lugna. Man förhör också den här Domingo som bara var vaktmästare. Och han berättar att några veckor tidigare så har det kommit en bil med en blond man i baksätet. Den här blonda mannen ska ha varit blindfolded och gagged. Och han lämnades i bilen över natten. Och när Domingo tyckte synd om honom så han gick för att prata med honom. Men Domingo pratade bara spanska. Så de förstod inte varandra. Men han gav den här mannen vatten och mat. Och sen på morgonen så var han borta.
Fan vad sjukt att vara liksom vaktmästare åt en drogkartellbit och vara snäll och inte ha någonting med att göra, men ändå så här, jag vågar inte släppa honom för då blir jag väl av
men
mig.
Det är ju det, de är ju hans polis liksom. Det är ju det. Ja. Han har ju ingen, det är hans rättesnöre. Han måste bara anpassa sig.
Ja, visst.
Det är det som,
men vad fint alltså, ändå. På något.
Jätte. Jag vet. Jag kände verkligen med den här Domingo.
Mm.
Polisen bara, okej, okay. Så visar de en bild på Mark. Det här är alltså poliser som inte egentligen har med saken att göra. Men de visar en bild på Mark Kilroy. Och han bara, ja, det var han.
Oj.
Och så pekar Domingo på en bild på den här gården. Där här skjulet syns. Och säger, han var här.
Åh, gud.
Så man förhör då Serafin om det här. Jag tror de misshandlade honom ganska mycket under den tiden. Och han erkänner då att de har mördat Mark. Men okay. han är ändå helt lugn med det, för han bara, alltså vi är med en religiös kult och våra ledare beordrade mordet på Mark som en ritual.
Okay.
För det ska ge oss immunitet mot polisen och lite andra bögeri typ. Han är helt, helt lugn med det. Oh, så de tar med den här fint till gården för att visa vart Mark ligger. Och han visar in dem i skjulet. Och när polisen liksom kommer i närheten av det här skjulet, så bara känner, det luktar liksom bara död.
Nej.
Det luktar verkligen, alltså du vet,
fan,
decay and flesh.
Ändå hoppades, fast de har erkänt mordet, så var jag så här, han kanske inte är död.
Ja, jag vet. Det var ändå. Han håller ju uppe någon sorts hopp.
Mm. Och fy fan vad rörligt.
Mm. När de går in i skjulet, då är det kaos. Det är liksom blod på hela golvet. Det står tända ljus, så någon måste ha varit där ganska nyligen. De ser också en typ en liten kittel med den är fylld med liksom olika kvistar liksom. Och i den så ligger också typ en roasted turtle, alltså typ en sköldpadda som har blivit bränd.
Okay.
Det ligger också charred human brain.
Åh, vad säger du? Förkolnad som, typ.
Ja. Det ligger helt enkelt eldad hjärna.
Oh my fucking god.
säger är Marx. Den här kitten kallas för Nganga och är en stor del av den här Palomayombe-religionen. Den ska liksom hålla då the spirit of the dead. Den innehåller, den här specifika Ngangan innehåller också, ja men det är liksom en röra bara av liksom vad heter det då? Stenat blod, hår från människa, olika delar av djur, bara äckliga grejer. Runt hela rummet så ligger typ så här kokosnötskal, cigarrer, olika typer av sprit. En liten en stålsäng står i ett hörn, fast liksom bara själva ramen av den.
Mm.
Det är gaffatejp. Det är en stor machete som står mot väggen med liksom alltså stora liksom blodansamlingar på som har stelnat.
Ja.
Och en hammare. Polisen ser också en stor så här typ oil drum, en sån här olje.
Ja, oljetunna. Nej,
ja, tack, oljetunna. Oljefat, ja. Där man får reda på att man alltså har kokat.
Nej.
Offer.
Nej, men det tycker
det
jag
hänger
inte.
Två blodiga vajrar från taket. Alltså, du vet, polisen bara, det var ett a human slaughterhouse. Mexikanska polisen, de vill inte gå in. De är rädda för onda andar. De vill inte gå in. Så Serafin får dra ut den här Ngangan. För mexikanska polisen vill liksom, de bara, vi måste rena det stället. Så de skjuter i luften med sina maskingevär, stänker ner hela stället i holy water och sen bränner de det här skjulet.
Nej, men
det här är alltså innan man har tagit bilder av det eller liksom säkrat några bevis eller så.
Nej, men gode gud. Först så tycker jag typ synd om dem, att de är så uppe i det. Men också, man kan väl ändå passa på att göra sitt jobb lite.
Ja, men samtidigt, alltså du vet, det är vad det är. Och det jag ska säga så här, det kommer faktiskt inte påverka utgången. Det kommer inte göra det. Så den amerikanska polisen bara, okej, gör det, men vi måste behålla den här kitten liksom. Så polisen ber i alla fall Serafin, jag vet inte hur man ska säga det med Serafin, att visa vart Mark är begravd. Och han bara, ja nej, men han ligger där nära ladan. Han är fortfarande liksom, tycker inte att något av det här är en grej. Vid ladan så ser de en stålvajer som sticker upp i marken. Och han bara, nej men det är för att den sitter fast i hans spinal cord. Så när kroppen har förmultnat så kan vi bara dra. För då kan vi ha den som ett halsband.
Nej, men det är det värsta. Men vad i helvete?
Nej, men alltså när man står där ute, man måste bara, vad fan är vi? Det är sån true detective-stämning. Det är sån jävla bara, vad är det som pågår? Så han får gräva upp kroppen, Serafin. Det är också så mexikanskt, att de bara tar med sig liksom den liksom misstänkte ut i öknen, så får han stå och gräva typ.
Ja. Yeah.
Men när han står och gräver så säger han så här. Jag fattar inte varför ni gör så stor grej av den här killen. Det ligger jättemånga fler här.
Nej men.
Så Mark när man får upp honom. Han har gaffatejp runt munnen. Han har ett stort hål i bakhuvudet. För man har slagit sönder bakhuvudet för att få ut hjärnan. Och hans ben är avhuggna.
Åh fy fan vad sjukt.
Hur många fler man hittar där? 15.
Åh jävlar.
15 gravar till. Alltså. Så man tvingar då de här arresterade männen att gräva upp alla offren.
Ja.
Så de får bara stå och gräva och gräva och gräva och gräva upp dem.
Vad roligt att de får göra liksom det tradiga jobbet på något sätt.
Ja, men jag älskar det. Ja. Det känns toppen. Det är jätte... Så kan man inte hålla på. Men just nu.
Nej, men det. Verkligen. Ja, men precis. Och de har ju liksom redan erkänt och berättat om det. Så det är liksom...
Ja, historien ska visa att det beslutet var inte fel, om vi säger
nej.
Så.
Nej, men då är det väldigt, det var ju skönt.
Då står man ju bakom det.
Ja.
Det är bara, du är misstänkt för det här, så att, kan du perform the autopsy, please?
Ja, men
typ. Jag gjort det. De här människorna, alltså de här 16 personerna har mördats under 9 månaders tid.
Shit.
Några av dem har blivit knivhuggna många gånger. Andra har blivit skjutna. Åtminstone en har blivit uppeld, alltså, eller liksom bränd.
Har alla plockats upp där i liksom semesterfestgatan?
Nej, jag kommer komma till det. Mm. En har blivit hängd. Många har blivit helt otroligt disfigured. Alltså, de har blivit torterade något enormt.
Oh, fy fan,
deras hjärtan har slitits ut. Deras öron, ögon och testiklar har tagits bort. En har blivit halshuggen.
Är alla män?
Ja. Mm. En har blivit flodd.
Alltså nej, vad är detta?
Det är helt bisarrt. Det är helt bisarrt. Vänta, jag måste bara kolla en grej.
Hallå?
Förlåt. Precis när jag bara säger att en har blivit... Alltså mitt i det här så bara ser jag i så här fönstret hur någon kommer på vår loftgång.
Ja.
Och går in hos oss. Som jag inte känner igen. Och när jag kommer ut, jag bara, hallå? Så bara, hörs det inte? Men jag ser att någon har låst in sig på toa.
Nej.
Jag bara, vad fan? Så bara, hallå? Då är det Kicki, min syrra. Men det är bara jag.
Oh. Jävla sjukt. Det var så gulligt. Du lät så, hallå? Hallå?
Hallå?
Hallå?
Ja, men det var verkligen bara, det här kommer vara lugnt, men det känns inte så.
Nej,
nu.
Man är ju dum om man inte kollar, känns det som.
Mm-hmm.
Jag tänkte det bara,
det
jag kände.
Det är säkert lugnt.
Ja. Eller dum.
Jo, men så att mitt inne i fruktansvärt i alla fall.
Ja. Just det. Tillbaka till detta skitet.
En av de första som var där var då Lieutenant George Gaviro. Det här är ett citat från honom. I've been on the force 15 years. And there are no words to describe what I saw there.
Nej.
Det måste ju vara fruktansvärt. Så de här tre anhållna, eller arresterade i alla fall, tas tillbaka till polisstationen och ut på en balkong för presskonferens.
Nej.
Där är också så mexikanskt. Alltså de står som på en sån här balkong och så står det nedanför står det så här flera hundra journalister, för det har blivit jättestort. Det är Mark Kilroy, det har blivit jätteomtalat.
Ja. Yeah.
Och de får svara på skitmycket frågor från de journalisterna. Och då säger de till exempel att de här offren har blivit rituellt slaktade typ men inom deras religion då, för att man tror att om man offrar människor så kommer det här gänget då att kunna skydda sin drogbusiness från polisen.
Att de är så lugna, det känns ju nästan som att de fortfarande tror på det.
Ja, som det tror de.
De gör det, att det är så här, men vi är ju immuna, så va? Ja, det är lugnt att vi är här.
Två av dem har på sig såna här spinal cord halsband under tiden.
Nej, vad sjukt.
De säger också att de här riterna gör att kulor kan inte nå oss. Vi kan inte bli skjutna.
Jävla vilka tokiga.
Alltså, de drar upp liksom sin tröja och bara... Kolla, här är massa olika, de har en sån typ, men det är en sorts brännmärken som jag förstår, som de har gjort, som är så här, nej men det här betyder att jag är mördare inom den här kulten och det är bra liksom, eller sekten. Men
alltså,
kult, det är mer beskrivande. Ja.
Journalisterna måste ju känna bara, thank.
Så, verkligen.
Vilken jävla field day.
Otroligt.
Allting.
Otroligt, men det har blivit ganska kritiserat. Men otrolig fildig. Men då får också frågan då, vem mördade Mark Kilroy? Då svarar de El Padrino. Alltså gudfadern typ.
Ja.
Han heter Adolfo de Jesus Constanzo. Han är 26 år gammal. Alla är så jävla unga.
Åh jävla. Ja.
Mm. Så baserat då på deras vittnesmål så skickar man nu... Alltså man, vad heter det, häktar i frånvaro. De är inte där. Uh-huh. Liksom. Man häktar dem i deras frånvaro. Bland annat då Adolfo de Jesus Constanzo som då är ledaren. En kvinna som heter Sara Aldrete. Hon är 24, hon är student i Texas. Men hon fungerar då som the godmother eller häxan i sammanhanget. Och sen några människor till. Varför säger alla namn? Ja. Lite mer om Adolfo Constanzo då. Han föddes i Miami i Florida 1962. Hans mamma var immigrant från Kuba.
Mm.
Och hon får Adolfo när hon är 15. Hon får sedermera tre barn, allt som allt tror jag. Alla har olika fäder. Mm. Så han har lite olika stepfathers.
Jag vet, rockstjärna.
Jag vet, rockstjärna. Det var så hon pratade om det, ja. Jag vet vad ni tänker, rockstjärna.
Rockstjärna.
Det är för bra.
Ja, men jag vill säga det till allting nu, det är så jävla bra.
Ja. Mm. De flyttar sen till Puerto Rico och sen flyttar de tillbaka till Miami och sådär. Han är från början katolik och är lite altar boy och sådär. Men följer med sin mamma till Haiti bland annat och lär sig om voodoo och sånt. Tillbaka till Miami så får han, alltså hans styrfar dör så han får ett arv av honom. Då får en del pengar den här familjen.
Mm.
Jag tror att den här styrpappan var någon sorts drogkille. Och det är därför han har lite pengar. Han lär också honom om Palo Mayombe, som är då den här svarta magi-religionen. Och han börjar utöva det och blir så småningom high priest. Grannar börjar hitta gethuven på trappan och sånt där.
Åh gud. Nej men det är så, det är någonting så jävla, och jag försöker hitta ordet. Djuriskt på något sätt. Alltså ja. Att man typ som en nidbild om såna här sektor, att det är liksom, ja men just voodoo-grejen.
Ja.
Och,
men det känns som en väldigt B-skräckfilm.
Ja.
Med många racial slurs från 80-talet, så ja. Känns det.
Visst, men de har liksom...
Men det här ska man ju säga också, han har ju liksom, den här religionen har ju delar som är totally legit, men han bastardizar ju det, liksom, och tar in det i liksom drogkartells... Ja, men...
Ja, jo, men precis.
Jag kan prata svenska också.
Ja, men verkligen. Ja, det, är det han som har, har han hittat på massa egna, alltså... Lite egna grejer.
Nej, men jag ska inte säga att jag vet jättemycket om Palo Mayombe mer än det här. Men jag förstår så finns det utövare som inte är dömda för mord.
Ja, såklart.
Du vet. Och det finns ju folk som utövar voodoo och santeria enligt sina förfäders sätt. Som inte liksom begår övergrepp och
ja,
sådär.
Ja, såklart. Alltså,
och som inte går ut på det. Utan du vet, det är väl... Det finns väl katolska präster som inte sexuellt utnyttjar pojkar också. Alltså jag bara menar...
Ja, men exakt.
Men det här är ju verkligen en sekt som har gone way off.
Gud, ja.
Mycket på grund av Constanzo är min absoluta... Och droger.
Ja.
För så här, i alla fall. Han får en ny styrfarsa och han är i alla fall 100% inblandad i drug dealing och i Palo Mayombe.
Mm.
Och han lär honom ganska mycket om att så här, du vet, tänk på dig själv och du kan använda negativa krafter för att få som du vill och lite sådär.
Mm.
Hans mamma och Constanzo blir arresterade flera gånger för typ för att de stjäl grejer, vandalism och liksom men bara så här snatteri typ. Så i alla fall när han blir vuxen så flyttar han till Mexico City, jobbar lite som modell. Det är en rätt snygg kille. Ja, men han gör också för att liksom supporta sig själv när han försöker få igång sin modellkarriär så gör han tarot readings. Och han blir ganska poppis för att han då har de här psychic abilities. Så du vet, han är ju high priest i Palo Mayombe. Du vet, han har en jävla air. Mm. Mycket karisma har han också, såklart.
Det kan jag tänka.
Och då träffar han också några av de män som kommer vara hans följare hela tiden. De heter Martin Quintana, Jorge Montes och Omar Orea.
Mm.
De flesta av hans followers blir också hans lovers.
Okay.
Jag vet inte om lovers är rätt ord.
Nej.
Men det är det jag har läst. Men han... Naturligtvis så kommer han begå sexuella övergrepp på alla sätt. Liksom.
Ja.
Låt oss bara acceptera det faktumet.
Ja, det är ju inte en sekt utan det, så att säga.
Nej. Nej, men det är ju det va, som är grejen. Det är pengar. Och pengarna, de löser de genom och de startar någon sorts ganska lönsam business. Att liksom få good luck till ganska mäktiga människor genom att typ rituellt offra hönor, getter, med mig. Ormar, bra. Zebror och även lejonungar.
Åh, jävlar. Visste inte att det fanns där.
Ja, nej men alltså. Det har ju de här rika människorna tillgång till hemskt nog. Men vi har väl sett Lion King. Tiger King.
Vi har väl Lion sett King. Lion
King. Ja, vi har sett Lion King. Eller?
Can you feel... Ja, den har jag precis
alltså,
sett.
Det förklarar allt.
Den utspelar sig i Mexico City.
I djungeldelen. Och savanndelen.
Gud vad jag lät dum nu när jag bara, jag visste inte att lejon fanns i Mexiko. Så kände jag så här, borde jag veta att det finns där? Eller borde jag veta att det givetvis inte finns där? Nu lite åt det senare.
Båda.
Jag borde veta allt.
Nej men, Många av hans klienter är liksom väldigt rika druglords och hitmen.
Oh,
och de gillar ju då våldet i de här riterna liksom.
Mm.
Det är säkert fruktansvärda displays alltså. Men han blir ganska mäktig på det här sättet för att han får den statusen liksom. Han får, det är inte bara alltså, druglords utan det är också liksom korrupta poliser, skådespelare och modeller. För det är ganska liksom den här typen av spiritualism är ganska vanlig tydligen.
Okay.
I Mexiko. Men han kommer då in i drogkartellerna ganska nära. Han börjar också raida graveyards, alltså kyrkogårdar, för att hämta just mänskliga ben. För att han ska lägga dem i sin ganga.
Mm.
Det är den här kitten, om du minns. För att liksom det då skulle ge mer makt. Mm. Han börjar erbjuda kartellerna skydd från polisen med sin black magic och tjänar otroligt mycket pengar.
Ja.
Så 1987, tar han lite vatten över huvudet. För då går han till en väldigt stor sån drogkartellsfamilj som heter De Calzadas. Och är så här, jag vill bli full business partner. Okay. För att alltså, jag hjälper er så himla mycket. Och de bara, nej.
Mm.
Så kommer vi inte göra. Då försvinner alltså 7 medlemmar från den familjen.
Oj,
alltså, vanished. Ja. Deras kroppar dyker sen upp i floden. Pass liksom, du vet, ett finger här, en tå där, lite öron, lite hjärna.
Åh, gud!
Och en spinal cord is missing.
Ja.
Så småningom så träffar han en ung tjej som heter Rosara Aldrete. Och gör henne till High Priestess of the Cult.
Mm-hmm.
Jag tror inte att de har en sexuell relation. Det har jag inte sett någonstans i alla fall.
Mm.
Jag vet inte på vilket sätt hon är. Han höjer ju upp henne ganska mycket.
Mm.
Men han. Jag vet inte hur mycket han worker på något sätt. Eller om hon liksom är med för att hon tycker att det här är superspännande. Hon var en väldigt kanske vanlig tjej från Texas.
Okay.
Och liksom. Plötsligt blir hon häxa och hennes klasskompisar bara, vad fan har hänt med dig typ?
Jag ser det inte längre, det är mycket så här skelettdelar nu för tiden.
Mm. What's wrong with you typ?
Mm.
Så han gör henne second in command då i sekten och hon får liksom övervaka resten av följarna medan han typ kanske man smugglar droger eller vad han nu håller på med.
Det känns lite som att hon blir sekreterare.
Mm. Ja men lite så.
Du får vara kassör.
Eller hur? Ja, exakt. Lite så här min administrativa högra hand. Så småningom då så träffar han The Hernandez Brothers som också har en liten drogkartell. Deras ledare har precis mördats och de behöver hjälp för de känner sig utsatta och de tycker att hans grej låter bra. Han ska få då 50% av vinsten och ett delägarskap i deras kartell. Så 1988 så flyttar han ut till Rancho Santa Elena. Vilket då är en liten grupp hus i öknen. Och det är där det liksom eskalerar fullständigt. För han går då ut med att, vet ni, gudarna behöver pain och mutilation. Så de behöver smärta och, vad heter mutilation?
Lämlästning.
Varför har jag inte översatt det? Tack, lämlästning.
Gudarna
blir glada om det gör ont. Han lägger också till våldtäkt på listan över saker som behövs.
Ja. Förresten, jag glömde nämna en grej. Vi kör den också. Eller menar, de vill ha det.
Exakt.
Så sjukt.
Så han börjar i alla fall utföra de här sadistiska rituella morden. Ibland bara på liksom främlingar. Ganska ofta på rivaler. Alltså rivaler från andra drogkarteller och droggäng. Liksom, och drug dealers. Liksom. En gång till exempel så tar de in en sån rival men han drar pistol. Så då får de skjuta honom. Och Constanzo bara, nej, det här räcker inte. Vet, det här har inte gett honom någonting. Han är en helt vanlig jävla sexualsadist.
Mm.
Like obviously. Men, så han bara hämtar in en ny.
Mm.
Då åker en kille som heter Elio. Han åker och kidnappar en 14-årig pojke.
Nej.
Resten åker upp kidnappar en 14-årig pojke, sätter på sig över huvudet på honom, kommer tillbaks. En kille som heter Elio hugger huvudet av honom med machete. När de tar av påsen så ser de att det är Elios kusin. Som de har
What the fuck?
Mm. En annan gång har de snott en jävla massa marijuana av några andra. Och de är lite oroliga över att så här, nej, men när vi ska smuggla här i USA så det här känns lite osäkert nu. För nu har vi ganska många fiender. Det är polisen och det andra gänget. Så då kidnappar de en rival. För, alltså du måste göra då den här riten för att känna sig trygga. Då kidnappar en rival, börjar hugga honom, misshandla, alltså tortera honom något enormt. Men han säger inte ett ljud. Han är helt tyst. Mm. Och det tycker Constanza är trist. Mm. PGA, sexualsadist. Så han börjar flå honom levande. Den här killen är fortfarande tyst.
Åh jävlar!
Jag vet, jag vet. Alltså en tanke åt den här mannen alltså.
Ja.
Mm. Då hugger de honom med en machete tills han dör. Och Constanza proklamerar att the sacrifice doesn't count. Alltså, vet, det är så, man bara, men du är så jävla pinsam nu. Det är som att du säger, men jag kom ju inte ens.
Nej.
Alltså du vet, så han säger så här, bring me someone who will scream. Och det är då de kidnappar Mark Kilroy.
Åh jävlar, vad sjukt.
Mm.
Och det är så jävla random. Och alla de här, eller inte alla, men många av dem är ju verkligen bara, ja, vi behöver en vanlig jävla person från liksom verkligheten som vi står utanför. För att de här är för liksom badass på något sätt.
Mm. Är det så jävla sjukt?
Ja, det är så jävla, alltså jag har tappat allt. Jag har,
nej, men, eller men visst är man så här, men skämtar, för man tänker så här med drogbråk i Mexiko, jävla, du vet, jaha, men herregud.
Ja, ja, man tänker ju liksom mer på det som att det är så hemskt, för det är så jävla många som bara blir avrättade.
Det är så hemskt för att det här samhället funkar inte längre och man kan inte ens se framför sig hur de ska få ihop det igen.
Ja.
Alla bara dör och det är verkligheten de lever i. Ja. Liksom. En otrolig skräck. Men det här är liksom,
det är beyond. Det är verkligen beyond. Ja. Mm. Helvete.
Oh. Så de berättar då för polisen att de åker iväg, ser Mark, frågar, vill du ha skjuts? Han ska tacka ja till det. Jag vet fan om jag köper den delen av storyn, men skitsamma. Mm. De sätter den i bilen och åker. Efter ett tag fattar ju Mark att de är på väg åt fel håll. De stannar, går ut och kissar. Mark springer ut ur bilen och kutar som en idiot. Och kommer en annan bil, för de är tydligen två.
Mm-hmm.
Och bara jagar ifatt honom. Och liksom brottar in honom i bilen igen. Och tar ut honom till ranchen.
Åh,
fy fan. Sen blir han bunden. Han blir gagged. Han får massa tejp på sig. Och infängslad i det här skjulet då. De säger till honom att det kommer inte hända någonting, du kan ta det lugnt, här får, så får han typ något att käka, lite vatten. De ringer till Sara och berättar att vi har en nu. Och så tidigt nästa morgon så läggs han i en hammock mellan två träd, fler kommer dit. Sara får höra att du ska inte vara med för kvinnor, hon fick aldrig vara med på riterna, för kvinnor ger dålig energi och dessutom ska ju alla männen vara nakna, så det går ju inte.
Okej, för där har
så
de en
det här
tydlig
säger
gräns.
Så mycket om, exakt, men det säger så mycket om den här Constanza, eller hur? Att han bara är en sexualsadist, för han tycker att det är sexigt med nakna kroppar, alla ska vara nakna, alla, man ska begå fruktansvärda handlingar. Alltså du vet, allt handlar ju bara om hans och ingen tjej. Varför ska jag ha en tjej där?
Ja, visst.
Jag tänder inte på tjejer.
Ja, det handlar om verkligen hans bong i centrum.
Ja. Mm. 100%. Det är som inte religion, det här är sex.
Ja.
Man tar då in honom i skjulet, man torterar honom, man våldtar honom och sen krossar man hans skalle och skär ut hans hjärta. Och jag tycker också det är så jävla äckligt, för jag vet alltid det ser fruktansvärt, fruktansvärt, men sen när de ska begrava honom så skär de av honom benen, och det är för att det ska bli lättare att begrava honom.
Mm.
Det är väl den här klassiska att man bara, nej men det var bara the last insult.
Mm.
Vi behöver just nu.
Ja, men att det är så praktisk, krass syn på en människa.
Innan är alltså jävla förhöjt. Oh, ja. Vi ska göra de här fruktansvärda sakerna, men vi ska döda dig. Vi ska liksom ta allt du har, för vi har hittat på någon jävla pissegrej med en jävla kittel. Liksom.
Ja.
Och sen efter bara, kan vi kapa av någon ben bara?
Eller hur? Ni måste gräva längre. Men jag orkar inte. Nej, men ta benen. Vad fan? Ja, det är verkligen alla sätt att vara respektlös på. Eller respektlös, det är minsta ordet man kan använda. Jag tycker det är,
ja, men det är verkligen liksom, jo, men det är ju liksom, det är verkligen så här av en sak.
Ja,
verkligen. I alla fall Mark begravs i deras kyrka med det långa namnet som jag sa i början.
Ja.
Hans bror håller tal och prästen säger att man ska se det här som en kallelse och stå emot onda makter. Och familjen tycker att det är en tröst att han hann be innan han dog.
Mm.
Och det är så alltså, du vet, jag grät så mycket när jag lyssnade på det här Casewell. För de, alltså, familjen är ändå så här. Det blir ju mycket, det är sjukt att det blir en stor grej för att en amerikansk kille försvinner. Det ligger redan 15 pers där som klart. Ingen har brytt sig om. Liksom. Det känns det ju som.
Ja.
Det är klart att de är nära och kära, men du förstår vad jag menar.
Mm.
Ingen bryr sig och så händer det här, då bryr vi oss plötsligt.
Visst.
Men du vet föräldrarna, och då tar föräldrarna det som att så här, ja, det här, att Mark fick vara den här fina personen som gjorde att vi hittade de andra. De behövde Marks hjälp. Och Gud gjorde så att han fick hjälpa. Du vet, att de såg, alltså de wow. hade möjlighet att hitta det. Alltså, och även så här, mamman till den här 14-åriga killen som var kusin med en av dem. Att hon bara, när de bara, tycker inte att det är hemskt att det var tvungen att försvinna en amerikansk kille innan de brydde sig om att din son har försvunnit. Och hon bara, nej, jag är bara så tacksam för att han hittades. Om det inte vore för Mark skulle man inte ha hittat honom. Så jag är bara så tacksam.
Alltså ett, vilket otroligt sätt att se på det. All kärlek i världen till dem.
Ja.
Två, vilken fittig fråga att ställa till en mamma som har förlorat sin son.
Gud,
på det
ja.
Sättet. Bara, tycker du inte 100%. Att det är lite problematiskt att din son blev torterad och mördad och han är ju amerikan? Tycker du inte ni är lite privilegierad? Man bara, jag känner mig inte superprivad just nu.
Nej.
Men att hon, hon kunde, att hon hade det svaret.
Mm.
Helvete, vilken person.
Den där 14-åringen förresten som var kusin, jag glömde säga det, han heter José Luis García Luna. Mm. Hur som helst. Man har ju fortfarande inte hittat Sara och Constanzo än, va?
Nej. Jag tänkte på det med how very convenient att han har liksom alla sina hejdukar ute som är superchill med att bli hittade, för de tror att de är skyddade. Men han är inte skyddad, konstigt nog. Han Nej. Känner sig inte så lugn med att bli tagen.
Nej. Men här älskar jag att mexikanska polisen är superstitious.
Mm.
För de bara, nu ska vi göra en cleansing ritual. Vi ska bränna hans nganga och ska vi hälla salt i lågorna. Och det här ska komma ut, att vi har gjort det.
Damn.
För då kommer han bli så jävla irriterad. För du vet,
och blir han inte det så är det ju väldigt så här, då blir det så tydligt att han, om han nu bara inte tror på det själv. Om han är medveten om att han har hittat på det eller liksom stora delar av det, så han måste ju i alla fall skydda sitt varumärke, om inte annat.
Nej, men jag tror att han har gått på att han har gått på det, om du förstår. För man får i alla fall först reda på att Sara ska ha setts utanför en skola i Texas, och hon ska ha sagt att hon ska kidnappa och döda 10 barn, ett för varje kultmedlem som blivit tillfångatagen. Folk blir livrädda. Visar sig vara ett prank.
Ursäkta?
Men ja,
alltså det var någon annan, det hade inte hänt. Eller?
Nej.
Det var inte hon som prankade.
För sen får man reda på att jag tror att de var i Texas när de blev när allt liksom went down, att de ska sen ska flyga till Mexiko, lyckas man hitta. Men man trodde att han planerar att åka till Miami eller Houston, för där har han kontakter liksom.
Mm.
Så man läcker till pressen att man tror det, så att de måste tänka om, och sen gör man den här cleansing ritualsen. Vilket då till slut gör att han ballar ur så mycket att han åker någonstans där man lyckas hitta honom. Och det är så mycket fram och tillbaka, så jag tänker faktiskt inte gå in på det.
Nej.
Men jag vill säga en grej till som är en sån konstig jävla bigrej.
Mm.
Under förhören med de här misstänkta så refererar de jättemycket till en film från 1987 som heter The Believers, som är en sån här skräckfilm.
Okay.
Som är en film med Martin Sheen som handlar om en sekt i New York City som... New York.
Mm-hmm.
Som håller på då med så här mänskliga offer i olika riter och sådär för att få pengar och makt. Och de berättar då att den här Sara Aldrete har flera gånger ordnat screenings så alla ska se dem och vara så här, kolla, det är det här vi gör. Så de håller på att referera till den här filmen som att så här, nej men som ni fattar, de gör ju det i filmen. Så då,
fy fan vad pinigt.
Jag vet! Det gör också att det hela är så här, man skämtar ni. Ni förstår att det är större än att härma en jävla film, va?
Ja. Yeah.
Ah, man går också igenom den här Sara Aldrettes sovrum hemma hos hennes föräldrar i Matamoros.
Mm.
Så ser man att hon har liksom ett litet altar med svarta ljus. och typ lite olika halsband och cigarrer och alltså en helt blodnedstängt vägg bakom.
What the fuck?
So she's been up to shit. Alltså.
Ja.
I alla fall då, 2 veckor efter man har bränt hans Nganga så omringar polisen en lägenhetsbyggnad i utkanten av Mexico City. På insidan där så är det några kultmedlemmar, men det är också då Constanzo och Sara Alderete.
Mm.
Alltså han är så han ballar ur fullständigt. Han börjar skjuta ut genom fönstret på folk som bara går förbi.
Amen.
Sen börjar han kasta ut skitmycket pengar och bara tar och gör fatt. Alltså vet, helt galen. Ballar fullständigt.
Ja.
Ta det då, ni är så himla fattiga. Och sen upp med pistolen igen. Så folk börjar så hämta pengar och springa. Det var fruktansvärt.
Oh my God.
Men jag tror inte han lyckas ta någon. Men sen låser han in sig i någon jävla garderob tillsammans med en annan kille.
Men och lägg av
dig. Hallå, nu får ni skjuta oss. Så han får en annan kille och skjuta dem. Så när polisen kommer in så är han och den andra killen döda.
What the fuck?
Nej, men så han är en sån jävla coward. Det är helt bisarrt.
Vilka jävla gris alltså.
Så. De kommer in i alla fall. Då sitter de helt döda i den här garderoben. Men man hittar också i den här lägenheten. Såklart. Alltså, svarta ljus. 2 svärd. En skalle som är gjord i typ vit vax. Som då hade en blindfold på sig.
Jag är så trött på
honom. Nej, så här var det. Förlåt, det här är så jävla svårt förklarat. Men det är en docka som har en blindfold som håller i en annan docka.
Okej.
Okay. Det är bara en så disturbing image för mig. Mm, hur som helst.
Ja. Men också så jävla töntigt. Bara, jag har gjort en liten docka här som en symbol. Ja, nu fattar ni.
Otroligt töntigt.
Ja.
Den här Sara Aldrette börjar typ säga att men jag hade inget med det här att göra, jag var inte med i slaying, så egentligen så var jag typ kidnappad, jag ville typ inte vara med. Och alla bara,
jag är bara en liten tjej.
Exakt, verkligen.
Känns det som att hon sa. Jag kan väl inte ta ansvar för mina handlingar. Men det där köper man inte.
Nej, mycket, det skulle jag faktiskt inte säga.
Det är blod på hela din vägg. Ja, men jag blev kvinna.
Ja, hallå. I alla fall... Det som är grejen är att det börjar gå rykten om att Constanzo inte alls blev mördad. För att den som satt i garderoben var så sönderskjuten så man kunde faktiskt inte se om det var han. Så det går jättemycket rykten om att det inte är han. Det blir en stor grej tills man till slut får svar på typ så här dental records och sånt. Och det visar sig att det var han då.
Men det där känns bara som att det var ytterligare mytbildning att så här...
Ja.
Han är ju odödlig, han kan inte ta skott, kan inte ta honom, så att det kan inte vara att de fortsätter liksom hålla kvar i någon slags tro.
Ja, att det är lite för spännande på något sätt.
Ja.
Det tar i alla fall sån jävla tid med utredningen så att några hinner dö, men till slut några år senare så får de medlemmarna i den här sekten 67 år i fängelse. Det blir sedan sänkt till 50 år.
Mm.
Om de släpps i förtid så kommer USA ställa dem inför rätta för mordet på Mark Kilroy. För det kan de inte göra i Mexiko tydligen.
Ja, just det. Just det, så de har inte ens blivit liksom förda inför rätten för det mordet.
Nej, de har inte det. 3 offer blir aldrig identifierade och man tror att Constanzo och hans sekt kan ha mördat upp till 16 barn också.
Åh, fy fan, vad sjukt. Men varför blandar de in barn i det här? Det är så fruktansvärt jävla sjukt.
Ja, jag vet. Man hittar barnskor nämligen på ranchen och man hittar bilder på bebisar och bebisaker på altaret. Nej. I Saras sovrum.
Nej, det gör de väl inte alls det.
Nej, men jag vet, det är fruktansvärt. Jag hoppas verkligen att de inte har det. Det kan ju bara vara inget, men det finns också rykten om att man har hittat en liten skalle i den här gangan.
Fy fan vad sjukt.
Så James och Helen Kilroy i alla fall har startade sedan en non-for-profit anti-drug foundation, alltså en stiftelse mot droger i Marks namn.
Det är också så fint, för de vet att han inte höll på, men de vet att det var det som ledde till det här. Liksom. Det är säkert många som hade känt så här, nu kanske det verkar som att han höll på med droger, och så får det inte se ut, men att de liksom bara, fy fan vad fina.
Exakt så. Alltså de har också sagt det själva. De bara, ja, the details här kan ju vara lite liksom, men den stora grejen är, det är droger och det är det som vi måste fighta liksom.
Mm.
Wow. Så jävla, ja. Nej men de är så wow, jag känner så mycket med dem. Jag tycker bara, det underrubriken på Rolling Stone-artikeln var så himla bra. Jag tycker vi kan avsluta med den. Vill du höra?
Ja, tack.
They thought their rituals of human sacrifice would make them invincible. In the end, a much stronger force prevailed.
Va? Vilken då?
Love. För att hans föräldrar var så bra.
Ja, det är precis sant. Men,
och eller polisen, jag vet inte riktigt vilket de menar, men jag tycker det är en himla movie
the police
tagline.
Force of the USA.
Det är så himla så, men nu sitter jag och läser en artikel på Rolling Stone. Ja, just det. Det har jag ju tydligt.
Ja.
Ja, men det var mordet på Mark Hillroy. Sjukt va?
Med flera. Ja, fy fan vad sjukt.
Det här måste ju pågå hela tiden typ, känns det som.
Ja, visst. Man bara kan inte.
Alltså in a world. Nej men alltså du vet, i ett sånt, alltså, sån situation som Mexiko och många andra länder för sig befinner sig i, där liksom drogkartellen har tagit över, våldet verkligen är det som bestämmer.
Herregud.
It spirals out of control liksom.
Mm. Helt sinnessjukt. Oh. Oh, bra helt jobbat sjukt. Johanna. Bra tipsat
tack,
av en person.
Mm, bra tipsat av en person som jag glömde skriva upp. Men yep, tack för tipset. Det betyder mycket.
Ja. Ja, i veckans bonusavsnitt så kommer jag gå igenom något av en klassiker som jag inte insåg liksom varifrån jag kände igen namnet förrän på slutet. Om det kan vara någon, en liten teaser för dig att bli Patreon och lyssna på bonusavsnitten. Mm. Ja, men det blir toppen.
Mm.
Tack för den här
veckan. Tack så mycket för att ni lyssnar. Ni är bäst. Ja. Jag älskar er allihop. Ja. Puss, puss, puss. Vi hörs igen nästa vecka.
Ja. Hej då!
Hej då! Vad blir det för mod?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.